Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 17. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. 29 maj var veterandagen och det är en dag då vi hedrar de kvinnor och män som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och samtidigt högtidlighåller minnet av stupade och omkomna. Och i det här avsnittet samtalar jag med Barbro Isaksson. Hon är Svenska Lottakårens rikslottachef men också veteran med två utlandstjänstgöringar bakom sig. Häng med och hör Barbros berättelse.
Barbro, rikslottachef, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite vem du är?
Jag är en lotta sedan 34 år tillbaka som hade tänkt att bli yrkesofficer. Men då var inte alla vapenslagen öppna utan det var flyget och jag kunde inte tänka mig flygvapnet. Utan det var armén som gällde för mig och då blev jag lotta. Och med det följde ju ett stort engagemang för det gröna, för det var därför jag blev lotta, som sen också gick över på organisationen, att vara med att utveckla organisationen framåt. Jag har fortfarande mitt gröna avtal kvar och övar kanske inte så ofta nu för tiden, men det finns det. Och det kan man väl säga att rikslottachefsjobbet har tagit en stor del som gör att jag inte hinner med, eftersom det här är en fritidssysselsättning också för rikslottachef. Jag gör ju det utöver mitt vanliga ordinarie jobb. Så att, men jag har fått så otroligt mycket från organisationen. Och det här är ju ett sätt för mig att betala tillbaka. Mm. Och ge andra samma möjlighet som jag har haft under mina år. Och kommer att ha framåt också i organisationen.
Ja, just det. Men du, under dina många år som lotta, vad är det som har hållit dig kvar?
Dels är det att jag känner att jag gjorde en insats i Försvarsmakten för min del. Också många härliga kamrater. Jag har mina bästa kamrater i organisationen. Eller har fått dem runt i och med mina övningar. Jag har haft möjligheten att öva utomlands ett par gånger. Och också då gjort ett par FN-missioner. Vilket gör att det är nog det som håller mig kvar. Och jag vet att vi kan göra en insats. Och vi är förberedda när det väl händer. För händer gör det. Kanske inte ett krig, men det händer så mycket annat i samhället där det är kunskaper som vi får, kan vi dra nytta av det. Och det sitter i ryggraden. Vi tänker inte utan vi handlar direkt.
Men apropå utlandstjänstgöring, för det är ju en möjlighet som du har fått som lotta. Kan inte du berätta lite om dem?
Ja, jag gjorde två missioner för Förenta Nationerna i början på 90-talet. Jag var i Libanon 91 och sen var jag i Kroatien 93. Det var en första, det var ett stabskompani som var i Kroatien, så det var inte en stor. Libanon var ju en bataljon. Men efter Kroatien så kom ju sen de första Bosnien styrkorna ner. Och jag gjorde båda mina missioner som stabsassistent eftersom jag ändå hade den grunden. Jag sökte på mina civila meriter, för det gjorde man då när man inte hade gjort värnplikten. Men det är klart att mitt lottaengagemang och att jag hade varit aktiv var säkert ett plus i kanten när jag sökte. Det var 7000 tjejer som sökte de 140 platserna första gången jag sökte i Libanon. Så det var fantastiskt att få komma med överhuvudtaget.
Vad var det som gjorde dig, som lockade dig att vilja göra utlandstjänst?
Ja, det har jag faktiskt funderat på och jag kan inte riktigt sätta finger på vad det var. Alltså jag var ju aktiv i mitt förband och jag övade jättemycket. För det skulle jag nog vilja säga, och det tror jag fortfarande är så, att vill man öva så går det att öva hur mycket som helst. Och sen väcktes nog den tanken att jag ville göra någonting på plats. Inte sitta hemma och titta på tvn, utan jag ville göra någonting ute. Och det gjorde nog att jag sökte, inte med så stor tanke att jag skulle komma med. För jag hade ju andra lottakompisar hemma i kåren som hade sökt många gånger, men inte ens kommit till mönstringen. Så att det var nog mest att jag skickade in det för att se. Så det var nog med lite chockartat när jag blev uttagen till att mönstra. Och sen också göra första tjejutbildningen då.
Och hur såg vardagen ut för dig ute på mission?
Ja, alltså jag jobbar ju som stabsassistent. alltså satt på kontor. Och det skilde sig väldigt mellan mina två missioner. För att i Libanon var vi en bataljon där vi i stort sett alltid pratade svenska. För vi jobbade ju med svenskar, vi var ju så pass många. Och där jobbade jag på livsmedelsplutonen som var en pluton inom förrådskompaniet. Och det handlade om att till oss kom allt livsmedel som sen skulle ut till dem, jag tror det var ungefär 5000 FN-soldater i Libanon, skulle det transporteras ut. Så till oss kom långtradare med fisk eller med kylvaror, torrvaror som vi sen fick lossa från containerna in i förrådet. Mm. Och sen kom de olika länderna och hämtade då. Mm. En gång i veckan eller var 14:e dag. Vilket gjorde att man hade ju viss kontakt med de utländska styrkorna, men det mesta var ju svenska som var huvuddelen. Kroatien var något helt annat. Då jobbade jag i en internationell stab. Jag satt på de militära observatörernas headquarter i Kroatien. Mm. Och jobbade bara i stort sett med utländska officerare. Det var en svensk chef med en svensk adjutant, men annars var det utländskt. Och då blev det ju ett helt annat, för då blev det ju engelska som blev huvudspråket.
Hur såg omvärldsbilden ut då, liksom i missionsområdet?
Libanon 91 var ju ändå rätt så lugnt. Det var många som sa att det var en Baxis mission i Libanon. Alltså Baxis, att det var lite ledigt så. Sol och bad och den delen. Men det smällde ändå till vid speciella tillfällen. Och i september, innan jag åkte hem i oktober, då smällde det ju till riktigt ordentligt. För att då blev ju faktiskt en svensk FN-soldat miste ju livet. Mm. Och tre blev svårt skadade. Mm. Och de var ju på livsmedelspluton. Mm. Så de var ju hos mig. Mm. Och det var nog första gången under dem 6 månader som jag ändå kände att undrar om jag kommer hem med livet i behåll.
Mm. Mm.
Jag har ju alltid haft klart allting med begravningar och så, det gjorde jag ju färdigt. Men det var nog första gången som jag verkligen funderade på, kommer jag komma hem? Kroatien var ju ett annat sätt, skulle jag vilja säga. Vi var ju en liten del och vi var ett stabskompani på högkvarteret. Vi kanske inte var så mycket ute. Däremot så var det ju en helt annan stämning med befolkningen, för de gillade ju inte FN-soldaterna. Mm. Man tyckte att att FN tog ställning för, okay. För serber. Alltså man var, så att där fick vi ju till exempel inte visa oss utanför kampen i uniform. Och helst inte med FN-bilar heller. För det var inte ovanligt att man gav sig på, okay. FN-soldater.
Mm.
Så det var lite annorlunda där.
Mm.
Man såg sig nog för lite mer där. Mm. När man var ute.
Och vad är det från de här tillfällena som du har tagit med dig?
Ja, det jag har tagit med mig är ju naturligtvis att jobba i en internationell miljö. Och vad det säger, det är inte precis som att jobba hemma i Sverige.
Mm.
När man jobbar med olika religioner, olika synsätt på människor. Jag tycker också att jag har... Man har blivit mer ödmjuk för hur bra vi har det. Det ska jag nog säga när jag har kommit hem, att vi har det fantastiskt fint och bra i vårt land. Vi har många skyddsnät som man inte har utomlands. Och jag kan också säga att man kan ha gjort en insats. I Kroatien var det mycket barn som FN-soldaterna åkte ut till daghem och liknande för att stötta upp lite och skänkte leksaker och sånt där för att hjälpa till när man hade blivit av med sina nära och kära. Och sen skulle jag säga också att det vänder väldigt fort, skulle jag nog vilja säga.
Mm.
Alltså det som man kan tro att det ska vara en helt vanlig dag, men rätt på det så händer det någonting och så är det något helt annat.
Mm.
Och då jag tänker mycket på det hemma också, och definitivt när det händer saker runt omkring.
Mm.
Så att man har det nog alltid med sig. Jag brukar säga det, att jag har blivit orolig i själen efter att jag gjort mina missioner.
Mm. Hur menar du då?
Ja, jag kan känna att händer det någonting så blir man hela tiden påmind. Mm. Vi kan väl säga att i början på 90-talet så hade man inte det stödet när man kom tillbaka till Sverige som FN-soldat som man har idag. Vilket gör att många mår ju otroligt dåligt, för man har aldrig fått bearbeta det man har varit med om. Mm. Och det bär man med sig. Även om det lägger sig, för ju längre tiden går, det är ju många år sedan jag var ute nu. Men jag kommer alltid, 13 september är alltid en dag för mig som kommer att komma tillbaka med att vi miste en kamrat i gänget och några av grabbarna på min pluton som faktiskt blev som bröder för mig, blev svårt skadade. Och det sitter där någonstans och det kommer tillbaka.
Det är klart.
Man ska vara rädd om livet, säger jag, och ta chansen. När man har den, vänta inte, för man vet aldrig vad som händer. Det går så fort att förändra ett liv.
Jag tänker att leva där nere då, tillsammans ett halvår, ett gäng. Hur var det?
Ja, man kan väl säga så här att i Libanon så var vi fem tjejer på mitt kompani utav 100. Och det är klart, alltså man fick ju passa sig. För om man säger att det finns mycket, man pratar om skvallerkärringar, men det gick nästan ännu fortare. Så man fick tänka sig för vad man gjorde, skulle jag väl säga. Sen tycker jag, för mig var det viktigt att vara en i gänget. Man kan ju säga att jag har ju ändå varit lotta i många år och visste det. Det gjorde jag redan på, när vi gjorde utbildningen innan. Så höll man i låg profil för att inte visa att det här kan jag. För då, det där slog ju bakut ändå. Så jag tror att det var viktigt att vara en i gänget och hjälpa till så mycket man kunde. Men man var alltid påpassad, det skulle jag nog vilja säga.
Som tjej menar
du? Som tjej. Vad man än gjorde så kunde man få höra diverse morgonen därpå. Direkt att man pratade lite för mycket med någon kanske. Så hade man säkert gjort mycket, mycket mer om man skulle tro på ryktena. Vi hade också, i vårat kompani hade vi en fire standby styrka. Man kan säga att det var en deltidsbrandkår som man gick på schema en vecka i taget ifall att det skulle hända något på kampen. Och där var det en jättediskussion när vi kom ner att vi tjejer inte skulle få vara med i fire standby styrkan ifrån våran kompaniledning. Men vi fick till det, och delvis tror jag att berodde på att under den tiden så skickades ett antal soldater från Libanon till Kuwait. För det var ju precis där i första Kuwaitkriget. Och då räckte inte grabbarna till, så då var vi tvungna att gå in. Vilket visade sig att vi var väl lika bra som killarna på det. Ja. Så att det fanns vissa sådana delar som då man kan känna, men vi är ju i Sverige så. Sen vi i Kroatien, där det var en internationell, ja, där tänkte man, dels var ju religionen, det märkte jag väldigt tydligt. Vi var två på det stället där jag var på högkvarteret. Var jag och så var det Åspär från Dalarna, Håkan Åspär. Och det såg vi, bland annat hade vi en ställföreträdande chef som kom från Jordanien. Och han pratade aldrig med mig om Håkan jobbade. Däremot var han ju tvungen de helgerna jag var inne och jobbade. Sen kan jag väl säga att i Kroatien gick jag inte i kortbyxor som vi hade i uniformen. Utan jag tog på mig de långa. För att, ja, dels för min egen skull skulle jag vilja säga. För att det var inte alltid det enklaste att vara blond och tjej på en kamp med ett antal tusen internationella. Där det kanske inte var lika vanligt med tjejer ute i uniform.
Men jag tänker då, när det här kommer att sändas så har ju veterandagen precis genomförts. Och jag vet att det är ju någonting som du har varit engagerad i också.
Jag fick ju möjligheten då faktiskt som Lotta att sitta med i den utredningen som Allan Widman ledde för att få fram att vi skulle få en veterandag och sen också ett veterancentrum. Och det ligger mig varmt om hjärtat, för det finns så många som har fått kämpat för att få stöd och hjälp från Försvarsmakten när det har hänt någonting ute. Och det såg jag bland annat med killarna på min pluton som blev väldigt skadade. Alltså de har verkligen fått kämpa för att få någon upprättelse. Och det tycker jag att det har man delvis fått nu. Man kan göra ännu mer, tror jag, för det finns många som mår väldigt, väldigt dåligt. Och idag gör många, många fler. Och det är ett annat läge idag. Idag är ett skarpt läge. Oavsett om du är i Afghanistan eller i Liberia eller Mali, så är det ett skarpt läge man är ute i nu. Och vi har fler som åker ut. Sen ska man ju inte glömma att man även kan vara veteran hemma. Och det händer ju incidenter hemma också. Och de ska vi inte glömma. Att du blir skadad på hemmaplan. Så att jag tycker att man måste uppmärksamma. För man har faktiskt gjort en insats för sitt land. För att hjälpa andra som har det värre på sitt ställe. Jag blir alltid lika rörd när jag är med på veterandagen. När man ser definitivt de äldre herrarna som var i Kongo. Som egentligen inte visste vad man gav sig ut på. Det är fantastiskt härligt att se. De är rakryggade och oerhört stolta. För det är man. Man blir oerhört stolt för att vara svensk. När man har gjort tjänst utomlands. Och har sin basker, oavsett om den är blå. Eller om den är grön som i NATO-styrkorna. Så blir man otroligt svensk. Svenska flaggan är otroligt viktig för mig. Och våran nationalsång och den delen. Och det var det nog inte på samma sätt innan jag hade gjort mina missioner. För jag kände att jag har inte bara suttit hemma och gnällt, utan jag har försökt att göra någonting för andra människor runt omkring i våran värld.
Jag tänker, det finns ju säkert en hel del som sitter och lyssnar som funderar på, jag skulle också vilja göra en insats. Vad har du för tips till dem?
Ja, när jag sökte så var det ju så att då sökte man, kunde man söka på civila tjänster. Idag är det ju inte på samma sätt, utan idag är det ju förbanderna som åker ut. Men det finns ju fortfarande befattningar som är svåra att få tag på. Där man faktiskt kan gå in på sina civila meriter. Vi har ju också många som börjar som lotter och sen får en anställning i Försvarsmakten. Och på så sätt också kan åka. Det har jag ju träffat gamla elever som jag har haft som faktiskt har varit ute flera gånger. Tack vare att man har tagit ett jobb i Försvarsmakten. Men man ska ju inte heller glömma att det finns ju många civila. Tittar man för tidigare Räddningsverket, nu är det ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alltså de styrkorna har ju också haft civila som med rätt kompetens har då kunnat åkt ut. Och jag skulle vilja säga att har man ett engagemang i en organisation som Svenska Lottakåren, där man ändå har en grund i att jobba när det händer och när det oväntade händer och det går fort, så är det ett plus i kanten naturligtvis. Det är som med allt vi gör, så ska man ta med det på sin CV. För det ökar ju möjligheten. Vi hade också lotter som var i tsunamin och jobbade som på eget bevåg, men också tack vare kontakter som man också får när man är ute och tjänstgör, också fick en möjlighet att åka på kort varsel. För det handlar ju om att man kan ställa upp och göra någonting när det väl smäller till. Och så har vi ju gjort på hemmaplan också naturligtvis.
Ja precis, inte minst under flyktingkatastrofen 2015.
Så och Libanon-krisen.
Ja just det, precis. Men Barbro, tack så jättemycket för att vi fick sätta oss ner och prata lite med dig om dina veteranerfarenheter. Och så lycka till framöver.
Tack så mycket.
Mycket har hänt kring omhändertagandet av veteraner sedan Barbro gjorde sina utlandstjänstgöringar i början på 90-talet. Men det som fortfarande håller sant är att alla insatser man gör, oavsett om det är en utlandstjänstgöring eller något här hemma som bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle, så får man med sig en massa lärdomar och växer som människa. Det är precis som Försvarsmaktens nuvarande kampanj säger, stärk demokratin och ditt CV. Sedan 2011 infaller veterandagen den 29 maj och det gör mig otroligt glad att de som gör en insats för att skapa säkerhet också hedras för det. Och från och med 2018 är veterandagen också en flaggdag. Läs tips om det vi samtalat om hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 15 juni. Och då samtalar jag med Anna Björsson som bland annat varit genderrådgivare till Försvarsmaktens insatschef. Och hon kommer reda ut vad begreppet gender innebär och hur Försvarsmakten arbetar med det. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!